A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Nu går det. Det kan ha varit en av våra sämsta teknikdagar hittills,
ja,
tror jag.
Allt
som kunde stulla, och det är så ibland.
Mm.
Ja, det är dessutom måndag idag.
Men då andas vi och tar det lugnt och så.
Ja, ja, visst, det är min bästa. Oh, säg andas och ta det lugnt. Nej, jag är uppe i limningen nu.
Räkna till 3.
Ja, visst.
Andas i fyrkant,
ja. Skojar du, eller? Vadå fyrkant och kasta den fyrkanten i ansiktet på dig?
Slå sönder något istället först.
Det är bättre. Ja, mm. Oh, herregud. Det där är ju en sån grej. Det gick jag i terapi för själv.
Faktiskt. Slå sönder saker.
Mm. Jag ville utforska det där. Gick jag hos Micke Åkerlund på KBT-struktur.
Tänker du slå sönder mer eller mindre nu?
Mindre. Mycket mindre. Ja. Det var ju, alltså, det hade väl lugnat sig till slut ändå. Men det var just det här, där hittade jag ett beteende som jag inte ville ha. Och som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med.
Mm.
Så fick mycket hjälp med det. Och det var väl där någonstans som jag landade i acceptans första gången.
Ja.
Han pressar och jag vill inte vara med.
Mm.
Och han pressar igen och jag vill inte heller vara med. Just det här att men hur arg jag än blir så förändrar inte det verkligheten.
Mm.
Och jag hade ju det här... situationer där skit strular. Man ska ställa in en pantflaska under diskbänken liksom. Ställer in en, det ramlar ut 2. Ställer in 2, ramlar ut 4.
Så tänker man, om jag smäller in den lite hårdare så går det nog bättre.
Nej, men jag vill ju ta loss den här köksluckan och kasta in den i skåpet.
Mm.
Och gärna göra sönder saker på vägen då. Det är ju min impuls.
Mm. Brukar man komma ganska långt med.
Ja, precis. Och det är samma sak med pantmaskinen på ICA då liksom.
Mm.
Den vill jag ju elda ner och göra sönder. Men det är ju inte effektivt för situationen. För det kommer inte förändra verkligheten. Den programvaran är kanske inte den bästa i världen. Därför inte läser streckkoderna så bra som jag vill.
Nej.
Och så är det. Det är liksom ingen livsviktig apparat. Så det är ju, sitter ju antagligen Kina-skit i den. Liksom. Och det förändrar inte verkligheten.
De är inte gjorda för stress.
Nej, precis. Utan det är en smartare och effektivare lösning att jag lugnar ner mig. Backar undan från situationen. Och ser hur jag kan förändra den.
Mm.
Okay, men om jag gör det här lugnt liksom, så funkar det. Problemet är då när vulkanen exploderar då. Va? Mm. Och då är det ju temperament och sånt också som är med i bilden. Så det, ja, det är inte alltid det är bra. Och det är, när det gäller sån här fin teknik, elektronik och sånt. Liksom, då vet man ju att det strular ju. Liksom.
Mm.
Så är det.
Det går inte.
Nej.
Så det var första gången du verkligen landade i acceptans?
Ja, det var det nog. Mm. Då blev jag någonstans intvingad i det hörnet. Där det enda svaret var att nej, men det hjälper inte.
Mm.
Men jag ville inte, jag höll emot det där jättelänge. Jag ville inte släppa ilskan. Antagligen för att den har varit funktionell för mig någon gång i livet. Att den har varit väldigt välfungerande för min situation. Där var det väldigt svårt att släppa taget om den liksom.
Men upplevde du att du hade accepterat någon gång längs med vägen?
Nej.
Tyckte du så här? Nej, då hade du kände, men jag tycker jag accepterat fast du inte hade gjort det.
Ja, men jag kan säga att jag accepterar väl till viss del och lite grann som våra klienter gör från början. Ja, men det är som det är. Fast det kändes inte
Nej. Att
det är som det är. Utan jag sa att det är som det är, fast det landar liksom inte. Så det ligger kvar någon form av bad vibes eller dålig smak i munnen efter jag sagt det. Fast så är det inte längre.
Nej.
Utan nu är det bara så här. Och kan jag inte acceptera det så måste jag fundera på vad är det som gör att jag inte kan acceptera det. Då kanske situationen inte är utredd eller jag är inte färdig eller jag har inte kommit på vad som är rätt nu. Och det är så det håller på hela tiden i mitt huvud liksom. Och väldigt, väldigt snabbt.
För det är ju det svåra för de allra flesta.
Ja.
Och så tycker man att man har accepterat fast det är ju som du säger, man känner det inte.
Ja, men det fattas någonting där. Mm. Det är precis som att det... Fan, ska man förklara det? När man väl har landat i en insikt att det är som det är och är lugn med den insikten, när den insikten känns bra, när det inte är hemskt och det är inte jättebra utan det är mitt emellan och där man förstår all fakta. Den medvetna närvaron, de kallar det för wise mind, inre visshet. Där någonstans, och det är ju det vi gör med samtalet, vi måste ju närma oss de här insikterna så att människan faktiskt förstår det och känner det. Och då får man se, ibland är det förståelse som fattas, då fattas det kunskap, ibland fattas det känsla. Okej, vad är det som gör att känslorna går upp här borta? Hur tar vi ner dem? Hur kan vi närma oss? Liksom? Det är jättespännande, och det är ju så när man har väldigt intensivt huvud, som jag har. ADHD och sånt här är ju grejer som ligger på en skala. Liksom. Mycket eller lite, och jag har ganska mycket. Och min syster har jättemycket.
Mm.
Min dotter har jättemycket. Så att mitt emellan sitter jag. Clowns to the left of me, jokers to the right, and here I am, stuck in the middle. Så att det är mycket sånt, faktiskt. Och det är det vi ska prata om idag.
Mm, ja. Precis.
Det är just NPF-er.
Mm.
Neuropsykiatriska funktionsvariationer, ADHD, ADD och de här grejerna. Vi ska prata om barn,
faktiskt.
Och vi har ju med oss Martin idag igen, det är ju så jävla gött. Hej Martin!
Hej!
Hej!
Hej.
Vi blev så kära i det sist, att hade jag inte varit gift så hade jag friat.
Ja, ja. Ja, men det är jättekul att vara med.
Vi måste ha med dig igen liksom.
Och, ja, vad roligt. Det kändes ju som att det fanns mycket att prata om sist och sådär. Jag vet inte om jag knappt gav er en...
Ja, vi fick ju inte tyst på det.
Nej, det var ju så. Det var ju så. Kanske blir det lite bättre idag.
Ja, jag tror det. Nej, men det var helt fantastiskt alltså. Och det här avsnittet just med barn och föräldrar, när föräldrarna är trötta, barnen inte är det. Så det blir ju en situation som väldigt många upplever.
Mm.
Och som väldigt många kan identifiera sig med.
Mm.
Vi hade ju mycket, mycket strategier och små tips med hur vi kunde göra förra gången. Och det är överkänt är att det finns ju situationer som är ytterligare ett par nivåer. När det inte bara är att mamman och pappan är trötta och barnet är pikt. Vi har ju ganska många situationer här, både på Caladius och som vi möter i sociala medier bland annat. Där barnet har egna, ska vi säga, ramar som de måste kunna följa.
Mm.
Där de har kanske diagnoser eller kanske är på väg in mot en diagnos. Eller det är bara en situation där det utom allt tvekan är en problematik. Fast det inte finns någon diagnos ännu för att barn- och ungdomspsykiatrin inte hänger med för att det är väldigt långa väntetider och så vidare.
Mm.
Så vi tänkte att vi skulle prata om det idag, Martin.
Ja.
Men ska vi börja i ändan med, om du skulle beskriva ADHD, hur skulle du beskriva det då?
Ja, till att börja med, det är väldigt, väldigt många som har ADHD. Det är ju den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen. Så här, man brukar prata om cirka 5%. Sen så är det ju lite olika studier som visar lite olika prevalenssiffror och så.
Ja.
Pratar ju också om en, att det finns eventuellt ett problem med överdiagnostisering idag och sådär.
Ja.
Så, med tanke på att samhället har stramat så på olika ställen. Och det kan göra att... så att säga, fler personer faller ur de vanliga systemen eller behöver mer hjälp och stöd, och att det kan driva på diagnostiseringen. Men det är som sagt den vanligaste diagnosen.
Mm.
Det är viktigt, en sak som jag vill lyfta fram är ju det här med, det är viktigt att komma ihåg att de här neuropsykiatriska diagnoserna, ADD, ADHD, autism, man pratar ju även om ett helt spektra egentligen med, hur ska jag säga, Tourettes, tvångssyndrom har ibland lyfts vissa delar. Det finns lite, det är ett väldigt stort område. Det finns olika, människor tycker olika saker där. Men att alla de här tillstånden och svårigheterna finns på någon slags, rör sig på någon slags spektra mellan liksom normal fungerande och extrem variation i hur man har, hur det ser ut för en, färdigheter och sådär. Men om man tar ADHD då, så handlar ju det om, i grunden, så handlar det om en bristande uppmärksamhetsförmåga.
Ja, just det.
Som en del, där man har svårt att man har svårt att upprätthålla och så här, växla sin uppmärksamhet och bibehålla den så här, över tid. Och det får ju en massa effekter naturligtvis, som man sitter i skolan och ska koncentrera sig på någonting, eller man behöver någonstans fokusera en längre stund.
Ja.
Eller man är i ett sammanhang där det finns mycket intryck, så kan det också bli väldigt, väldigt svårt. Alltså att, det vill säga, hjärnan vet inte riktigt hur man sorterar bort intryck och fokuserar på det viktiga och sådär. Så det blir, innebär en oerhörd belastning. Så det är den ena delen, det här med uppmärksamhet och koncentration. Den andra delen är det här med aktivitetsnivå. Att man har svårt att reglera, som du säger. Alltså det vill säga att anpassa sin aktivitetsnivå till det situationen kräver. Så det kan vara situationer där man skulle behöva vara lite mer alert när man istället somnar. Till exempel föreläsningar är ganska vanligt att man nickar till, kan det vara. Det har jag, liksom, det har jag hört flertal gånger, att man har svårt att liksom upprätthålla om det är lite sådär lugnt och någonting som går på. Lite som jag gör nu. Du har inte somnat nu, va, Björn?
Det är lite intressant där, för att min hjärna väljer ut vissa ämnen som är, ska vi säga, väldigt lättförståeliga. Eller väldigt, jag vet inte om jag tycker att det är extra intressant, men jag absorberar ju de här mentala kunskaperna, alltså psykologin och det här, på ett sätt som jag aldrig har varit med om i mitt liv. Det här är liksom the shit för min hjärna. Jag hör grejerna en gång, jag läser grejerna en gång, sedan så sitter det. Och jag tror att just i mitt fall är det här nu, så det är så intressant att jag inte tappar fokus. Hade vi däremot suttit och pratat om teknikprylar eller offentlig verksamhet, såna här saker, då hade jag försvunnit.
Ja, nej, men och det är en enorm styrka, så att säga. Det har ju inte alla som har ADHD, men vi ser det hos en del, att man har den här förmågan till att hyperfokusera, som det kallas, för att liksom verkligen engagera sig starkt med sitt fokus och kan upprätthålla det då väldigt, väldigt länge. Och ofta då är det just som du säger, när man liksom känner ett intresse, när det är positiva känslor som är aktiva och inte, när det inte är tråkigt och sådär, för då blir det nästan lite tvärtom kanske, att man liksom man slår bort saker.
Ja. Det var samma gymnasiet. Jag hade ju absolut högsta betyg i alla IT-ämnen. Knappt godkänt i resten.
Ja.
Rätt av, alltså.
Och det kan också bli det där lite grann då, som ju lätt blir att man liksom, man blir väldigt förstärkt i att ägna sig åt sina styrkor, så att säga. Att lägga sitt fokus på det som man tycker är intressant.
Mm.
Och det kan ju i sin tur föra med sig över tid en liksom, hur ska jag säga, en ond cirkel på något sätt. Att man bygger inte upp färdigheter på de andra områdena, eller intresse eller något slags kunskapsskelett, och då blir det allt svårare att hänga med på de andra områdena. Ja, men för att komma tillbaka till det här med ADHD, så vi var inne på den aktivitetsnivå, att man kanske somnar till om det är så att det är bra att, så att säga, lyssna på en föreläsning skulle vara det bästa i situationen för en själv egentligen, så kanske man har svårt att göra det för att det är lite lugn situation och sådär. Men det kan vara tvärtom också, att man i en situation där det skulle vara väldigt bra att vara liksom lugn och avslappnad, och där går man på liksom alla cylindrar och man känner sig väldigt rastlös, har svårt att sitta stilla eller blir väldigt, hur ska jag säga, det kan nästan bli som en ångest liksom som byggs upp, att man, man sitter på ett möte till exempel och man får massa energi igång, och så får man liksom inte utlopp för den då. Det kan se ut på olika sätt, att man liksom, att energin är för hög eller för låg i relation till vad som skulle vara kanske optimalt för det uppgiften kräver just för stunden. Och sen vid sidan av det här så är det ju en massa saker. Jag tänker, vi behöver inte gå in på allt, men bara att veta om att det är extra vanligt att ha problem med att styra sitt eget beteende. Impulser och att liksom planera, organisera och göra sånt där som är bra för det stora hela och i det långa loppet, men som liksom kräver någonstans att man tar ett steg tillbaka och lägger märke till olika saker i situationen kanske, och värderar saker och väger mot varandra och sådär.
Just det, och jag tänker där om vi bara nämner impulser för lyssnaren. Så du menar impulser som kommer från känslorna som man får, som vill att man agerar på ett visst sätt, eller tänker du?
Ja, precis. Det kan ju absolut vara kopplat till känslor. Det är det ju ofta. Men det kan ju också vara, liksom, hur ska jag säga, alltså när vi får, om vi sitter, om vi får olika intryck till oss så kan det vara svårt för oss att hämma reaktionen på vissa av dem. Det är liksom en slags impuls, så att säga, som vi behöver hämma. Men det är ju på en mer, hur skulle jag säga, är på en mer perceptuell nivå. Alltså en mer nivå som handlar om hur vi tar in vår omvärld. Så den är kanske inte riktigt lika nära kopplad till vårt beteende. Men så det kan finnas på lite olika nivåer, det här med impulser. Men det som blir absolut, liksom det som kanske blir tydligast för personer som har ADHD själva och deras omgivning är kanske just kopplat till beteende. Ja. Att man har svårt att vänta på sin tur, att man kanske pratar i munnen på andra, att man liksom, när någon annan säger något så börjar man på ett annat samtalsspår, ja, liksom, och sådär.
Ja, just det. Det är jätteintressant. Alltså. Det finns ju hur mycket som helst att säga om det här.
Ja, verkligen. Och det finns ju mycket som vi vet. Det är, liksom, det är ganska lite, så den är rätt så liksom minimalistisk, själva diagnosen. Men vi vet ju mycket forskning och erfarenhet runt omkring diagnosen som ändå lyfter fram andra saker som man kan ha extra lätt eller svårt med, så att säga.
Ja.
Så det är ju liksom ett pålägg på det här med diagnosen som blir, som inte riktigt krävs för diagnos egentligen, som vi bara vet.
Ja, just det, just det. Och jag tänker att vi ska ju prata idag om en situation. Förra gången så målade vi upp ett scenario. För det är så mycket enklare att prata om ett scenario.
En trött mamma.
En trött mamma, ja. Och det är ju som i psykologin att det är ju, att prata om saker generellt. Man vill nästan inte det.
Nej, vi har försökt.
Ja, vi har försökt, ja. Och vi har ju insett det under åren att det går inte. Och det betyder inte att det blir dåligt, utan det betyder bara att det är bättre att prata om ett specifikt scenario, för då kan man utveckla det utifrån hennes perspektiv eller där man står. Och där kan man prata om generella saker, att men det funkar på det här och det här och det här sättet. Men att försöka angripa bilden brett, det är jävligt svårt inom psykologin. Så jag tänker vi gör det idag igen. Så.
Det låter jättebra. Att vi liksom använder ett scenario som hjälper lyssnarna att tänka kring sina egna situationer. Kanske snarare än att se det som ett facit.
Ja, exakt.
Saker och ting är.
Och då tänker jag så här. Vi ska ta en kvinna igen, en mamma. Och den här mamman hon är trött, men hon är inte utmattad ännu. Men hon har förstått att det här är nog inte så långt kvar kanske. Det är en väldigt tuff situation. Där ett barn. Vi nöjer oss, tror jag, där med ett barn idag. Det finns ju
djupare ett barn som har problem.
Ja, precis. Det finns djupare situationer där det är ett barn som har problem, det andra har det inte. Vi kanske kommer in på det också, tänker jag. Om vi expanderar situationen, så att säga. Men vi säger så här då, Martin. Mamman, vuxen ålder, barnet, någonstans mellan 10 och 13, säger vi då.
Ja, just det.
Förra gången så hade vi lite yngre barn, då hade vi upp till skolåldern på något vis, va?
Ja, där någonstans.
Ja, och det var ju lite olika. Ja,
exakt. Och då var det ju en del av det här med liksom kram och krypa upp i soffan lite och sådana här saker. Det brukar vara lite svårare med lite äldre barn. Jag har 10-åringar och sådär, men när man kommer upp emot 13 så kanske det blir... Ja,
blir pinigt.
Det var lite svårare, va?
Ja, absolut. Och en del till att jag föreslår att vi tar den här rollen. För det är så här det ser ut hemma hos mig, nämligen. Jag och min problematik och min äldsta dotter har sin. Och hon har diagnoser. Hon är väldigt verbal. Väldigt så. Väldigt duktig på att prata om känslor, vad som händer på insidan. Så hon förklarar väldigt bra. Men vi har ju samma problem som alla andra. Så är det ju. Så att vi tar den här trötta föräldern. Och ett barn som har ADHD. Och där situationen inte riktigt funkar.
Och där en del av tröttheten är på grund av...
Såklart.
Barnet och såklart. Problematiken kring det.
Och just känslan av att det aldrig ordnar sig liksom. Det finns inga lätta dagar längre. Vad tror du om det, Martin?
Ja.
Springer du på det någonting?
Jag springer på det. Ja. Vi sa ju det här innan, vi pratade lite kort innan här, att just föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är utsatta för en ökad risk för att själva utveckla olika typer av psykisk ohälsa. Ja. Och det ska man ju inte ta som en, hur ska jag säga, som en domedagsprofetia eller någonting sånt, eller hur ska jag säga, ett slag i magen, utan snarare kanske man tvärtom ska liksom ta det som ett sätt att begripliggöra hur tufft man har det.
Mm.
Och när du säger mamman här, den trötta mamman, så frågetecknet dyker upp. Är det här en ensamstående person, eller finns det även en trött pappa i bilden som liksom har...
Vi gör så. Vi säger att det finns en pappa.
Okej. Okay.
Vi kan göra så här också, att vi gör en väldigt klassisk situation.
Mm.
Där pappan är där. Men han är inte riktigt med.
Ja, just det.
I barnsituationen.
Mm.
Kanske för att han inte fått någon chans.
Mm. Mm.
Kanske för att han inte har testat själv.
Mm.
Kanske för att han inte liksom, han har inte erfarenheterna, och mamman har kört mammaracet väldigt hårt. Det är, det är en jättevanlig situation vi springer på. Han kanske också kommer från en uppväxt där det var så. Där det är mamman som har hushållet, så att säga. Men pappan han jobbar.
Han har helt enkelt inte riktigt förmågan.
Just nu så har han inte riktigt varken insikten eller förmågan att vara där.
Nej.
Så han försöker hjälpa till, men det är liksom inte disken hon behöver hjälp med. Utan det är att ta en av alla konflikter.
Mm.
Eller att han står bakom henne. Han liksom bara upprepar hennes kommando i en instruktion. Och tillsammans med mamman är konsekvent. Liksom. Det fattas.
Mm.
Så tänker jag. Så att mångt och mycket så är hon ju ensam i tvåsamheten, tänker jag.
Just det. Det här ser vi ju ganska ofta, skulle jag säga. Det här också. Att det blir liksom, och jag tänker barn med stora behov, svåra att tillfredsställa, som vi vet att många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är från början. Ja. Sen ser det lite olika ut. Men att det blir lätt, det börjar där liksom tidigt.
Ja.
Att det kanske går bättre för mamman i olika situationer.
Ja.
Hon lyckas bättre med olika saker. Och det kanske får ett försprång där också med liksom all närhet från början.
Ja.
Och så liksom, över tid så kan det här dessvärre liksom bara kan skillnaden, eller hur ska jag säga, gapet bara öka så att säga. Och då blir det ju väldigt lätt så att man väljer hela tiden konsekvent i familjen då, att man väljer den här lösningen att mamman tar barnet.
Ja.
Mamman lugnar ner, mamman hanterar barnets känslor eller svåra situationer, och pappan liksom gör andra saker, kanske i bästa fall då. I värsta fall så står han ju lite grann vid sidan av och undrar liksom vad han ska göra egentligen.
Ja.
Mm.
Och det där är ju väldigt sorgligt när det blir så.
Och jag har klienter som har haft precis de här besvären, och där han har stått vid sidan av. För att han har haft andra uppdrag i hushållet. Han har renoverat och han har jobbat och tagit in pengarna. Men nu helt plötsligt så försvann det. Och då är han ju väldigt vilsen.
Mm.
Han har ingen aning om vad han ska göra.
Men vi hade en diskussion i helgen hemma också. Om det här att barn blir ju ofta väldigt mammiga under en period.
Ja.
Och då blir det så lätt för pappan att ta ett steg tillbaka. För de känner sig lite butthurt liksom. Och det är så här lite... De får inte ens borsta tänderna. De får inte göra det. Utan då blir det bråk.
Ja.
Att de då gärna liksom redan där. Då är ju när de är små såklart då.
Ja.
Men redan då börjar ta ett steg tillbaka.
Ja.
Mm.
Eller?
Jag tror det är ganska vanligt.
Ja, men jag känner igen mig själv. Alltså, det är sådana perioder. Och det är precis som du säger, att det där tar på liksom, det där gör ont för en att känna att man, liksom, man får inte vara med, man får inte bidra. Och barnet, man inser ju själv att det här är inget heller man kan på något sätt. Man kan ju inte, liksom, man kan inte tvinga barnet, så att säga. Alltså, eller det känner inte så mycket till, rättare sagt. Även om det går att göra saker naturligtvis. Alltså, det går att ändå på något sätt dela upp och så vidare. Men man kommer ändå till att det gör ont. Och det som är viktigt där, skulle jag säga, och som är ju jättesvårt naturligtvis. Jag kämpar mig själv med. Men just det här med att det gör ont och jag försöker ändå.
Ja.
Alltså, det får göra ont och man får bli ledsen. Och det är liksom, det får kännas som att man är världens sämsta förälder. Och man får ha allt det här. Och sen så får man ändå liksom fortsätta att ta steget fram.
Ja. Mm.
Den är ganska viktig, för att annars, för vi vet ju att det här är ju liksom, det här kan ju släppa över en dag. Alltså det kan ju, det är liksom, det går lite upp och ner, och så börjar man där då att liksom ta steget tillbaka istället.
Mm.
Då får man ju aldrig reda på när det släpper.
Nej.
Nej.
Det tror jag är många som lyssnar. som både kan testa det här hemma. Man behöver inte säga till gubben att det är så här. Och även ni killar som lyssnar då. Att amen, det är inte meningen att ni ska stå vid sidan av. Ni behöver inte det om ni inte vill.
Nej.
Och är det så att det blir konflikt utav det så kan ni bara lämna det här poddavsnittet som ett underlag.
Det är ju sällan mammans önskemål om man säger så.
Ja, men det är inte det. Precis. Men samtidigt så får man... Nu har vi kommit av ämnet här.
Ja,
men samtidigt så, det är ofta så här att när vi jobbar med väldigt skulddrivna människor så är det är ofta så att andra parten inte får en chans att hinna göra det.
Mm.
För det ska gå så fort, det ska bli så bra, det ska vara på ett speciellt sätt. Pam, 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 pam. Och han hade aldrig någon chans.
Nej, absolut.
Det är jättevanligt.
Mm. Det ser man ju.
Jag frågade bara, men du vännen, har han fått en chans att städa hemma? Ja, men det tog så jävla lång tid. Ja, men var inte det jag frågade? Har han fått en chans?
Mm.
Har han fått göra det här i sin takt? Om man sörlar sen och inte gör det, då är det läge att pressa. Men fram till dess så måste du faktiskt låta honom göra det här på sitt sätt i sin takt. Och så ska du släppa det sen.
På sitt sätt, precis som du säger liksom. För det, man, ofta vill man ha det då på sitt sätt. Ja. Det blir inte tillräckligt bra. Eller?
Nej. Precis, det är jättevanligt alltså.
Och det är samma med barn då, liksom man tycker att jag gör det här lite bättre kanske.
Ja, det går fort, så går du färdigt liksom.
Mm.
Ja, det kan ju vara så att när pappan gör någonting då och barnet liksom hellre vill ha mamman, ja då blir det friktion. Och det blir jobbigt för en skulddriven person. Att det blir liksom lite, det blir lite gnälligt och det blir lite liksom, det kanske blir lite bråkigt eller lite liksom, lite mer... konflikten vad det hade blivit om mamma bara hade gjort det.
Mm.
Och där är det jätteviktigt då att liksom att på något sätt inte snabbt försöka liksom rätta till allting utan att då göra lite tvärt emot och kanske liksom fokusera ännu mer på att ta sin egen tid eller liksom ja, lägga upp fötterna och alltså göra de här sakerna som är precis tvärt emot vad skuldkänslorna säger åt en att göra.
Mm.
För det är klart att det är ju liksom, de här skuldkänslorna, det är ju signaler från kroppen. Men i det här fallet så är det ju helt orimliga signaler. Därför att man hjälps ju åt i en familj.
Ja.
Det är inte bara en som gör allting. Men däremot så har man då ett känslosystem som reagerar väldigt starkt på när det blir problem eller konflikter som går igång. Då. Så då behöver man öva på att liksom, stanna upp i det och... tillåta det och få vara där utan att snabbt försöka bli av med det.
Ja, precis. Och det här tänker jag, det här blir ju väldigt tydligt då om man är skulddriven och högpresterande och sådär. Och har en situation där ena barnet, eller där barnet har ADHD och har en väldigt specifik uppsättning av ramar som de behöver följa för att må bra liksom.
Mm.
Och tillåta liksom någon att öva på de här som där då situationen inte kommer vara perfekt under den här stunden eller den här dagen. Idag så ska pappa ta hand om detta liksom. Så är det bra med det.
Mm.
Och då kanske mamman ska liksom, jag ska inte säga försvinna, det låter så hemskt. Man ska inte försvinna, det vore ju fel. Men däremot, man kanske gör det lite lättare om man liksom drar sig undan rent fysiskt. Om man liksom inte finns precis i närheten av barnet. Barnet är ju väldigt, liksom, i den här åldern då, 10-13, alltså... vi är väldigt medvetna om vilka som finns i närheten. Det kan vara även ett barn i den åldern. Vi är medvetna om vilka som finns, vilka som är hemma just nu.
Mm.
Och så vidare. Och då kanske, liksom, då kanske mamman ska gå ut och liksom ringa någon kompis. Eller bara gå och sätta sig på en bänk någonstans. Så det behöver inte vara något, det ska ju inte vara någonting allt för svårt. Naturligtvis. Men liksom... att bara avlägsna sig lite grann. Kan gå ut och sätta sig i bilen och lyssna på radio. Eller alltså vad som helst.
Mm.
Där man kanske liksom ändå signalerar med sin frånvaro rent fysiskt. Det kan ju vara hjälpsamt för både pappan och barnet och mamman i den här situationen. Att så att säga bryta de här mönstren.
Ja.
Så det rekommenderar att man kan prova lite i alla fall. Att liksom... Att våga lita på att situationen löser sig liksom.
Ja.
På ett eller annat sätt. Jag tänker det första gångerna kommer det vara jobbigt. Och det kommer liksom, pappan och barnet kommer ju få hitta sitt eget sätt.
Mm.
Att hur de ska göra. Och det tar ju tid och energi. Men när det är väl gjort så har man ju liksom, då spar man ju den energin i nästa situation.
Ja, väldigt, det är ju ofta så man behöver göra liksom. små steg i taget.
Mm.
Men om vi pratar om själva barnet.
Mm.
Vad är det liksom ett barn med ADHD brukar behöva för principiella grunder liksom, hemma?
Ja, jag tänkte på inför det här avsnittet, tänkte jag lite på förra gången vi pratade, att det var en sak som jag kände att så, det här missade vi.
Ja.
Och det är väldigt lätt hänt, och det är lite klassiskt att vi missar det, därför att det är ofta så det blir när man hamnar i de här konflikterna och svåra situationerna.
Mm.
Man stirrar sig blind på just den situationen.
Ja.
Så att för att liksom, i det här avsnittet kan vi då ta ett steg tillbaka och se, för det här är ju liksom lite grann samma. Man kan säga att det finns lite grann samma behov hos barn utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men att den är liksom den är 10 resor större då hos ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ja.
Och det jag tänker på i det läget är ju det här med, till att börja med så handlar det ju om det här med liksom rutiner.
Ja.
Och någon slags övergripande förståelse för vad dagen innehåller. Alltså någon typ av begrepp om hur dagen kommer att liksom flyta på, så att säga.
Ja.
Så det är många med de här svårigheterna som behöver extra typer av stöd kring det här med att förstå vad kommer hända idag.
Ja.
Vad kommer hända den här veckan? Och rutiner kan ju vara ett sätt att liksom hjälpa barnen också att på något sätt få en känsla av kontroll i sin vardag. De känner igen någonting och det är saker de kan spara energi. Alltså det är inte en ny situation de hamnar i varje gång de ska borsta tänderna, utan det är liksom, det gör man på samma sätt varje gång.
Mm.
Och då blir det en trygghet och ett sätt att spara energi. Och då ser vi ofta att det blir väldigt mycket mindre bråk. Mm. Så att rutiner och liksom en övergripande att ha grepp om vad dagen och veckan innehåller. Liksom.
Just det.
Det skulle jag säga är liksom en väldigt grundläggande någonting som brukar vara bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ja, och då är det ju liksom ett schema i princip.
Ja, absolut. Ett schema är ju ett slags visuellt stöd kan man säga för att man ska kunna förstå vad som kommer att hända.
Ja.
Vi vet ju också att många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att förstå det här med tid.
Ja, oh, skojar.
Men schema är ju fantastiskt, för det visualiserar ju tid.
Ja.
Mm. Ett stort block, det är längre tid.
Ja.
Ett litet block, det är liksom kortare tid.
Ja.
Det blir mer konkret än om du säger 2 timmar.
Ja. Mm. Eller 15 minuter.
15 minuter,
nu ska vi precis. Gå om 10 minuter. Ja, visst. Och så Lego istället.
Ja. Ha? Ja, just det.
Ja.
Tid är som sagt svårt att förhålla sig till. Det är
extremt svårt, kan jag säga. Det är så jävla många situationer i min vecka där både min stora och min yngsta dotter tappar tiden. Alltså gör saker som de absolut inte ska göra nu. Både för att de fick feeling och för att de inte har förstått hur kort tid det var kvar.
Just det.
Så min morgon till exempel hemma, och 2 stycken då, jag måste vara klar innan de är klara, för jag kan inte släppa dem, för att om jag släpper blicken på dem i princip så slutar de att klä på sig.
Just det. Och där är lite klassiskt det du säger nu, det här med att man säger, ja men om 15 minuter ska vi gå hemifrån. Så tänker du att du har kommunicerat att nu är det viktigt att man gör allting utan att liksom göra något annat. Och barnet tänker, vad bra, då har jag tid att göra liksom de här andra grejerna.
Ja. Och det där,
man tror man är tydlig, va?
Det blir en
tolkning där, eller man förstår inte riktigt tidsbegreppet på samma sätt.
Nej, ja, det är helt fantastiskt. Alltså, och det där är någonting jag har lärt mig den hårda vägen. Att det går inte att förklara på ett sätt som jag hade kunnat förklara för någon som inte har ADHD eller som är vuxen.
Mm.
Det existerar inte.
Mm.
Det fattas liksom, det kopplar inte helt enkelt. Det är inte det att de ignorerar eller trotsar, utan det kopplar inte. Det funkar inte. De ser inte, ska vi säga, konsekvenserna i en situation att nu måste jag göra det här och det här och det här för att kunna komma längre fram.
Mm.
Utan det är liksom enstegsinstruktioner. Och det här är det som vi har mest besvär med i skolan. Att det funkar med en sak i taget, men så fort det blir fler steg i instruktionen så faller det.
Mm.
Just det.
Så jag kan inte, ja, men ta bort din disk, torka av bordet och ställa in stolen. Ta de med sig tallriken och går.
Mm. Jag fick med sig första.
Ja, men, ja, precis. Och det är exakt samma sak i skolan.
Mm.
Exakt. Och där har jag någonstans också kunnat förklara det för lärarna. Att, men jag förstår första steget. Men jag vet inte vad jag ska göra sen. Även om du har förklarat det så vet jag inte vad jag ska göra sen. Så jag behöver ha det så här. Att när jag är klar med första instruktionen så räcker jag upp handen. Då kan jag få andra.
Mm.
Och så är det vissa lärare som kan hantera det och andra inte liksom.
Just det. Och där kan man ju jobba med olika typer av kognitiva stöd. Alltså man kan jobba med till exempel för barn med autism och sådär. Så är det ju som har problem med språk ofta. Alltså att de har en, liksom, hur ska jag säga, en inre... Det inre språket är inte så starkt. De har, delvis kan de ha svårt att processa språk när det kommer från andra. Men det kan också vara så att de har svårt att själva liksom prata med sig själva, om ni förstår vad jag menar. Mm. Att använda språket inom sig själva. Mm. Och då kan det vara väldigt hjälpsamt att liksom rutiner finns sammanställda någonstans i form av bilder till exempel. Mm. Att när jag äter, då är det de här sakerna.
Ah.
Det är liksom jag...
1, 2, 3, 4.
Ja, precis. 1, 2, 3, 4. Så är bilder kanske då att jag lägger fram... Jag lägger mat på tallriken. Och så vidare. Och sen så är det då liksom plocka undan tallriken och vara torka av bordet. Och sen så ska jag gå och tvätta händerna. Ja, det kanske jag ska göra först då.
Mm.
Ja. Men lite grann så att man också i själva rutiner kan jobba med olika typer av stöd.
Mm.
Och man kan till exempel ha... Man kan försöka liksom minska belastningen på barnet genom att ha sådana här saker lite uppskrivna. Eller, så att barnet kan liksom läsa på en checklista eller titta på någon typ av flödesschema vad den ska göra. Ja. Så där kan man ju kan man stötta upp.
Jag tänker så här också att det är nog på sin plats att vi talar om för lyssnarna att alla de här insatserna är till för att vardagen ska bli lättare. Och att de här insatserna kommer att göra att det går mindre energi i ett trött huvud. Och det blir mindre bråk. Det blir mindre konflikter. Och det betyder inte att liksom barnet är förståndshandikappat. Utan att det är de här sakerna som de här hjärnorna behöver stöd med.
Mm.
Och under en period så kan det vara bra att ha det här för att då lär de sig... Så här ska det se ut liksom. Sedan så behöver man inte den. Man behöver inte den för tid och evighet. Men jag kan få känslan av att. Om man kommer in och inte har varit med om de här sakerna. Så låter det som en väldigt grav funktionsnedsättning. När man behöver ha bilder och scheman på hur man ska ta bort sin disk.
Mm.
Mm.
Och det här är ju. Någonstans är det ju bara för att förenkla vardagen så att säga. Och det blir väldigt mycket skönare för barnen att kunna fungera.
Mm.
Det är jättebra att du tar upp det, Björn, för jag tror det där kan vara ett hinder. Sen så vill jag bara förtydliga att så här, man behöver ju inte styra upp saker som redan fungerar.
Nej.
Heller. Alltså det kan väl vara ett missförstånd det här att så här, nu ska man göra det här i alla delar av livet. Nej, alltså det behöver man ju inte, utan man kan ju börja med de delar där man tycker att man kämpar.
Mm.
Till exempel om vi tar den här situationen man ska liksom klä på sig och gå hemifrån.
Mm.
Om man märker att där fastnar barnet lätt eller där blir det liksom, då kan man försöka fundera på, är den här situationen liksom, är den tydlig för barnet så att säga, eller behövs det någon typ av visuella stöd? Alltså vet barnet var kläderna finns?
Mm.
Vet barnet liksom vilka klädesplagg den ska ta på sig, eller vet den i vilken ordning och såna saker. Alltså man kan fundera på vad är det du kör ihop sig.
Mm.
Och så kan man försöka göra små förändringar där och se om det blir någon lättare.
Mm.
Får jag bara lägga till en sak till, för vi har pratat lite grann om det här med visuella stöd, rutiner och scheman liksom lite övergripande i vardagen som ett sätt att på något sätt minska belastningen.
Mm.
En annan sak som är jätteviktig att titta på när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det är det här om, hur ska jag säga, nettobalansen mellan krav och återhämtning.
Ja.
Alltså det vill säga att många barn med de här svårigheterna, de lever i en obalans mellan liksom, deras resurser och de krav som ställs på dem.
Ja, just det.
Och det gör ju det att det, liksom, det finns inte det här lilla överskottet som man kan behöva använda sig av när det kör ihop sig lite eller när det när man har en dålig dag eller så att det blir väldigt väldigt bräckligt ibland rätt ofta ser vi att orsaken till det är att man liksom man har ett för höga krav på sig i för många situationer. Så att det är jätteviktigt att försöka liksom att ta ett steg tillbaka från den här liksom konflikten som uppstår eller där det kärvar och fundera på kan det här vara liksom mer ett symptom på ett större problem att barnet liksom ständigt kämpar och är överansträngd rättare sagt. Alltså att det finns liksom ett för höga förväntningar generellt.
Ja. Är det barnet som har är det barnet som har förväntningarna på sig eller är det omgivningen som har förväntningar på barnet?
Ja, det är ju skulle jag säga oftast omgivningen som förväntar sig, men det kan också vara att barnet har höga förväntningar på sig. Så det kan vara lite både och. Det är ganska vanligt det här att man fungerar väldigt olika när man har till exempel ADHD. Att det vill säga vissa dagar, vissa stunder i vissa aktiviteter, då fungerar det skitbra. Mm. Och allting flyter på och man kan få supermycket gjort och är liksom andra blir så där wow, imponerade och allting. Och då lär man sig ju liksom att så här, alltså så får man inte ihop det då med situationen när det kaosar och man inte får någonting gjort och det bara blir konflikter.
Mm.
Och det blir ju jättejobbigt då. Alltså då har man ju liksom, då får man ju motstridiga signaler som man själv då inte riktigt vet hur man ska hantera. Så då tycker man kanske då att man inte klarar av saker då. Mm. Men i själva verket så handlar det mer om att man har liksom en kapacitet som varierar väldigt mycket mellan dagar och mellan situationer.
Ja.
Så det kan ju vara någonting som drabbar både barnet som har ADHD och omgivningen. Så att omgivningen fattar inte.
Ja, just det.
Att hur kan det vara så här? Du kunde ju duka av igår. Du kunde ju liksom, du klarade ju av att sitta med matteboken i förklass. Varför klarade du inte av det nu?
Ja, exakt. Och det kan vara väldigt svårt att förhålla sig till.
Det sipprar ofta in ett tänkande där om att barnet är lat eller inte gör sitt bästa eller inte vill och sådär.
Mm.
Och det är ju ganska farligt skulle jag säga. Framförallt i en skolmiljö. Liksom, att det är ganska farligt när man börjar liksom göra den typen av slutsatser i skolan.
Mm.
Därför att då blir det ju hopplöst för pedagogerna att kunna göra någonting.
Ja, ja, ja.
Mm.
Alltså då drabbas ju de av en hopplöshet. Om barnet inte vill eller liksom inte gör sitt bästa, då kan ju inte de göra någonting.
Nej.
Alltså nu spetsar jag till det lite, men i värsta fall kan det gå så långt att liksom omgivningen slutar ge hjälpen och ta stegen fram och liksom stötta upp för att det inte är någon idé.
Och det är
ju fel. Det finns ju en idé.
Det är ju, ska jag säga, väldigt vanligt förekommande. Faktiskt. Mer eller mindre. I alla fall i de skolorna jag är involverad i. Att det skiljer sig dels mycket från lärare till lärare. Men det finns en... Hos vissa finns det en väldigt fin kunskap. Och en förståelse för hur det här fungerar. Och andra är nollade på det princip.
Mm.
Och vi... Tack vare våra klienter på Kaladius så får vi också höra om hur det är på skolor runt om. Liksom, både i landet och hela sådär. Och det är väldigt fluktuerande. Och väldigt mycket, det verkar vara en slump hur bemötandet blir.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, och jag tror även andra belastningar spelar in. För att det svåra här kan ju vara att skilja sin egen känsla av frustration och maktlöshet från just den här tolkningen om att barnet inte vill.
Ja.
Alltså när man känner frustration och maktlöshet som man gör när det är kärvar och så och liksom barnen inte lyckas och så, då är det ju lätt att liksom, då smyger sig in sådana tolkningar.
Ja.
Och där gäller det att liksom separera de två sakerna lite grann och säga att ja, jag känner så här för att det funkar dåligt. Men det betyder inte att barnet inte vill eller inte försöker eller sådär.
Men det där är en diskussion som vi har haft både hemma och i skolorna, just att när och hur ser man skillnad på en liksom tonårstjej när hon bara skiter i för att hon är 13 och när är det faktiskt så att det här inte går, vad är vad liksom. För hon måste ju få vara tonåring också, men det är väldigt, väldigt svårt att separera det, kan jag känna. Att här är det trots och hon bara drar det kortet. Medan andra tillfällen så, nej men det här är ju, det går ju inte liksom. Det är omöjligt för henne att göra på det här viset, på det här sättet just nu.
Så att det, jättesvårt.
Ja, det blir ju verkligen så. Vad tänker du om det? Alltså, vad tänker du om när barnet faktiskt bara kör ett helt normalt testa gränserna race?
Mm.
Och när, hur, kan man ens se någon skillnad på de här två?
Jag skulle säga att man ska nog vara väldigt försiktig med att tänka att man kan det. Mm. Alltså, jag tror att man ska försöka låta erfarenheten vara vägvisaren här på något sätt. Och till att börja med, liksom, när det gäller det, så tror jag att man behöver jobba relation. Man behöver, liksom, man behöver ha en bra relation med sitt barn.
Mm.
En föräldra-barnrelation, så att säga. Det betyder inte att man ska vara bästa kompis eller något sånt. Men man behöver ha en bra relation. Det vill säga, man behöver också jobba med att göra saker tillsammans, ha trevligt, liksom ha ett samförstånd i många situationer. Mm. Och när man har det, så har det kapitalet, då kan man ibland pröva lite, om man får en sån här känsla av att nu kanske det är mer, liksom, är det verkligen, är det lite mer ett spel för gallerierna nu, eller är det faktiskt så att nu fixar hon inte detta, liksom. Då kan man kanske pröva lite grann att liksom kliva fram där och spegla det, men, och säga det, liksom, att hallå, är det verkligen så här nu, att du behöver den här hjälpen? För om du behöver det, då ska du få det, men är det så att du liksom, är det lite av det där nu? Alltså man får liksom på något sätt testa lite där och se vad man får för reaktion. Får man då en väldigt stark, liksom, hur ska jag säga, får du då en reaktion från barnet om att det blir sårat eller det blir ledset och så, då måste du ju backa och validera att oj, nu var jag ute och cyklade här, liksom. Det här, och sen så får man försöka reparera. Men om du istället får en reaktion att, liksom, lite skamsen, lite liksom, ja, du får någon slags annan reaktion där barnet kanske liksom svarar upp lite, ungdomen. Mm. Och då kanske du kan liksom bolla över till barnet. Okej, ja, men, vad kan du göra nu då? Eller liksom...
Ja. Binder du an där gott t-shirt, kan jag säga.
Okej.
Okay, ja. Jävlar alltså. Det är väldigt svåra perioder. Mm. Och precis som du säger, man går in och lasttestar.
Mm.
Och bara, ja, fast nu säger jag ju på din reaktion här att nu bara... Börjar du flina nu eller småskratta eller du vet, så här?
Mm.
Nej, nu får vi nog faktiskt ta och göra det här, va?
Ja, att nu är du... då går man med lite där, tycker jag, och liksom och skrattar lite åt hela situationen.
Ja.
Och sen så liksom håller man sitt spår där.
Ja, exakt. Men blir hon liksom kränkt, sårad och bedyrar sin oskuld så där liksom... Även om det skulle kunna vara spel för galleriet, så väljer jag att backa hem där.
Mm.
Bara för på något sätt också visa henne att dina känslor som du visar upp och visar utåt, de betyder något.
Mm.
Att jag skulle ignorera hennes känslor just då, kommer ju bara visa henne att men det spelar ingen roll hur ledsen jag är. Jag får ingen accept på det här i alla fall, liksom.
Mm.
Och det är väldigt så, det är en jävla balansgång, alltså, för det där kan ju svänga 4 gånger på 3 timmar.
Mm.
Ja.
Utan problem. Men jag, en grej som jag kollar här också, det är att jag försöker att bromsa lite och se, vad har vi gjort innan? Har hon suttit väldigt länge? Har vi tjafsat någon gång på dagen? Har det varit mycket i skolan? Vad är det som har hänt innan det här, den här situationen inte fungerar? För någonstans där tänker jag att ju mer överkört det här huvudet är, ju svårare kommer det bli för henne att hålla koncentrationen och göra det hon ska. Så jag försöker alltid granska bakåt lite grann i tiden med det jag kan.
Jättebra, för det är också det liksom angränsar ju till det här som jag lyfte, att vi glömde lite förra gången, att så här stanna upp och titta lite utanför situationen i fråga, där det kör ihop sig. Mm. Och verkligen att fundera på vad... Har det hänt något idag? Är det liksom, har man suttit 3 timmar vid platten just? Är det liksom, och försöka liksom förstå ifall dagsformen kan ha påverkat av det. Man kanske sover dåligt i natt och så kör ihop sig på morgonen. Liksom. Mm. Och då blir det ju en annan lösning.
Mm.
Då blir man mindre desperat när man kan göra det, när man kan spåra fungerandet på det sättet, blir man mindre desperat.
Och det blir också att man kan få en begriplighet i varför det är som det är.
Ja.
Och det är ju viktigt för barnet att man kan hjälpa dem att förstå att men det är så här nu för att du har sovit dåligt. Det är ingen fara. Det är lugnt liksom. Men också som förälder då att man kan, okej, hon har sovit dåligt natt. Det här är orsaken till att det är kaos just nu. Sedan så är det ju väldigt mycket x-faktorer. Helt plötsligt så är det bara dåligt och det finns ingen förklaring till det. Men det är dåligt i alla fall.
Ja.
Det bara är så. Och det är väl det som gör det så svårt på något vis. Alltså det är så svårt. Vi pratar mycket om acceptans och sådär. Och när det handlar om att kunna se verkligheten för vad den är med det barnens situation. Med ADHD till exempel, att hemmasituationen är som den är, så är det ju ännu svårare när den förändrar sig, att den är bra ibland och kass ibland, utan att man egentligen vet varför. Och då måste ju acceptansen någonstans vara extra bra för att den färdigheten ska fungera under en fluktuation.
Det öppnar ju upp ett annat område som jag tycker är jätteviktigt att lyfta när det gäller just familjer med barn som har NPF, och man kanske har det själv också som förälder och sådär. Och det handlar ju om det här med liksom balansgången just för föräldern, att liksom fokusera på, hur ska jag säga, fokus på sig själv så att säga. Alltså man sliter och försöker få saker att fungera och försöker få vardagen att bli bättre och försöker hitta på smarta lösningar och allt det här, och man liksom kämpar upp. Och just att det är väldigt lätt att glömma bort sig själv i det. Där tror jag det är väldigt viktigt att också pröva, försöka liksom få någon typ av avlastning regelbundet. Få liksom någon som kan hjälpligt i alla fall ta hand om barnen. Alltså behöver inte funka så bra egentligen, för man klarar ju en bekant som kan ändå få barnen att liksom äta och sova. Ja, det räcker liksom. Ja. Det behöver inte vara så bra. Man det klarar barnen. Det blir ju ofta bra i de lägena då.
Eller hur?
Det är ju lite så. Ja. Och sen så kan man då själv få liksom chansen att fokusera på sig själv och liksom egen tid och slappa, sätta upp fötterna och göra lite mer av sånt.
Ja, absolut så.
Det tror jag är jätteviktigt att liksom ha det där återkommande regelbundet, för att man blir ju så, eftersom det går åt så mycket energi och man behöver fokusera så mycket på barnen, så blir det lätt att man liksom fastnar lite i det fokuset.
Mm.
Och det är man ju, tänker på det jämnt. Liksom. Mm.
Ja, och det är verkligen, för det är ju det jämnt.
Ja.
Så är det ju. Men det är väl lite grann det som acceptans är. Att ja, det är skit där borta. Men titta nu också på vad det är som är fint. Liksom. Verkligheten är kvar där när vi tittar tillbaks åt det hållet. Men det kommer också, verkligheten ser också ut så här. Men då blir det ju väldigt, väldigt svårt om man inte har något alternativ till den skitverkligheten som finns. Så att säga. Och det är därför som vi fokuserar så hårt på liksom, den vuxna personen, att det ska finnas återhämtning och sådär. Och göra vardagen så friktionsfria som det går. Inte perfekta, utan att man ska må så bra som det är möjligt just nu. För att det är i de här föräldrarna, det finns ju jobb, alltså, det finns ju relationsproblem, det finns ju helt vanliga saker. Tillsammans då med kanske då en större förekomst av psykisk ohälsa, depression, utmattning och sådana här saker. Så det är en väldigt komplex bild. Det är en väldigt komplex bild. Och det jag kan tycka är lite jobbigt och väldigt, väldigt synd i Sverige, det är att så mycket ansvar läggs på föräldern. Det görs väldigt små insatser för att barnen ska få hjälp liksom, med sitt egna och kunna sålla tankar och kommunicera känslor och sådana här saker från sjukvården till exempel. Det är ju hela ansvaret i princip läggs hos föräldrar, att de ska kunna hantera sin vardag genom strategiutbildningar och liknande på BUP då. Men det är väldigt, väldigt få insatser som hjälper barnen framåt. Utan det handlar ju om att en förälder som är trött redan innan ska göra så gott de kan med väldigt, väldigt avancerade psykologiska saker. Vad tänker du om det, Martin?
Jag kan väl hålla med om att den bilden tyvärr stämmer. Alltså det är de intrycken jag får när jag träffar utarbetade föräldrar i den här situationen som du beskriver. Så att det är mycket så. Jag tycker väl att om man ska säga någonting liksom lite, eller positivt, men om man ska säga någonting som jag lagt märke till, så tycker jag att föräldrar som liksom, som ändå söker sig till nätverk där de kan liksom stöttas och så att säga, känna sig sedda av likasinnade eller personer med liknande familjeförhållanden och så, alltså kanske barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och så. De tycker jag verkar finna en styrka i det. Så att man liksom inte är, för man blir väldigt ensam i det här. Det är ju många runt omkring som trots allt inte har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som kan, förutom att de kanske inte vet vad det är och är på det sättet är inte medvetna om hur man har det, så kan de ju vara rakt upp och ner oförstående och så att säga elaka, medvetet eller omedvetet. Och då tror jag det är jätteviktigt att man liksom bygger upp en känsla av att man inte är ensam med det här. Och det är man ju verkligen inte, men man kan ju känna sig väldigt ensam när man sitter där. Så att liksom söka sig till den typen av nätverk tror jag är jätteviktigt. Men ja, sen så får man ju tyvärr, så är det ju mycket att man får kämpa liksom för att skolan ska göra det de ska och är skyldiga att göra. Och man får liksom jobba med relationerna med barnets lärare eller mentorer och så här. Alltså man får liksom använda sig själv som verktyg där.
Ja. Det blir ju väldigt mycket så. Alltså man måste... Vi var på ett möte med BUP där och sköterskan där är en sån riktigt härlig tjej. Hon sa så här att hon behöver försvarsadvokater liksom. Hon behöver ha någon som backar upp henne hela tiden och liksom står på hennes sida och nästan oavsett vad hon säger. För det blir ju väldigt mycket så att föräldrarna måste ju hjälpa henne, alltså hjälpa barnet att kämpa på något vis mot en oförstående omgivning. Skola eller vad det nu kan hända om. Skola, det blir ju mycket skola alltså, eftersom som skolan är en så stor del av barnets liv. Det är ju motsvarigt arbete liksom för vuxna. Och hjälpa henne att få en situation som är så friktionsfri som möjligt, så att hon kan få samma förutsättningar som alla andra. Och då måste det finnas energi liksom. Det är ju så, och den kampen tar ju aldrig slut.
Nej.
Det är bara att fortsätta.
Och
jag tänker också det här, man pratar om utveckling i åldrarna sådär. Och om man då som lyssnare då sitter i en situation där 10, 12, 13 år gammal. Liksom. Vad skulle du säga Martin, hur lång tid tar det liksom innan situationen kan lugna ner sig? Om vi har ett inferno idag, vi gör ingenting med rutiner, vi gör ingenting så här. Kan man ge någon form av tummen pekfingret uppfattning för lyssnarna? Att men håller ni detta nu i x antal veckor eller månader så brukar det lugna sig.
Bra fråga. Alltså, jo, det jag tänker att man ska ju vara, det man ska vara väldigt uppmärksam eller väldigt införstådd med, att när man börjar göra förändringar kring barnet så kan ju den initiala, den direkta reaktionen kan ju vara att det blir jobbigare. För att man ändrar ju på någonting och många av de här barnen har ju svårt att hantera det. Liksom.
Förändringar är inget ball alltså.
Nej, men det är så. Det är liksom, man känner inte igen sig och hur ska man göra nu och sådär. Och det måste man vara medveten om och inte liksom ge upp direkt som förälder. Utan man får nog tänka lite att det här är någonting som man behöver jobba med under lång tid och liksom systematiskt. Sen behöver man ju inte tänka att man ska ligga på max hela tiden och jobba med det här, utan man kan ju tänka mer periodiserat, att man liksom försöker ta en sak, göra det lite bättre eller göra det på ett sätt som fungerar bättre. Och pröva sig fram där och kanske liksom ta hjälp av de resurser man har, bolla med dem som man känner som kan såna här saker och som har bra idéer. Och så provar man sig fram där och liksom ser om man kan komma lite framåt.
Absolut.
Och så försöker man sedan komma in i en fas där man liksom upprätthåller det lite och vilar lite. Liksom.
Och...
Så att man liksom växlar lite mellan hur mycket energi man puttar in i att skapa förändring.
Eller hur? Och man behöver inte göra allting hela tiden.
Nej.
Utan jag kan tycka, alltså, du säger till mina klienter också, att vart är det värsta? Alltså? Vad är det som är svårast just nu? Ja, det är månaderna. Det är jävla inferno. Jag är helt slut när jag kommer till jobbet. Vilket jag är ibland. Okej, då börjar vi där. Och så tar vi reda på i detalj då. Vad händer? Hur ser det ut när hon vaknar? Vad gör hon? Blablabla. Okej, så här är situationen. Stämmer den? Ja, det är ganska spot on här. Det är så här det är liksom. Ja, och det här är jättejobbigt för dig såklart. Och här blir du arg och här blir du frustrerad och här borta blir du ledsen för att det är allt det som det är och så vidare och så vidare. Okej, men ett av huvudtjafsen här är ju att hon har jättesvårt att välja kläder. Ja, kan vi inte välja kläder på kvällen innan då? Så hon är med och beslutar det och så ligger de på samma ställe i samma tillfälle. Och hon bara går upp och tar på sig, sätter sig och äter sin frukost som vanligt. Då har vi ju klippt en väldigt stor del och då kanske vi kan komma in en bättre start. Och då blir det lättare och liksom, hittar man rätt väg från början så är det lättare än att behöva byta väg mitt under en konflikt. Liksom.
Mm.
Så enkelt kan det vara.
Mm.
Men jättebra idé och jag tänker där bara, det har vi inte lyft så mycket. Men just att barn i den här åldern, de är ju liksom, när de är lugna, har ätit, har sovit och så vidare, då är de ju väldigt kloka.
Alltså,
prata med ditt barn i en situation där det är lugnt och ingen stress, ni ska inte iväg någonstans, ni kanske sitter i bilen eller där ni brukar ha bra samtal. Ta upp det här. Tycker liksom, jag är inte helt nöjd med hur vi har det på morgonen, vad tycker du? Och så lyssna på vad barnet säger. Och lyssna, stanna i ett lyssnande där. Försök liksom lyssna på ett sätt som gör att barnet liksom utveckla sina tankar. För jag menar, då kan det dyka upp en massa saker som då kan du få jättemycket idéer på hur man skulle kunna göra förändringar. Och det är till och med, man kan ju till och med fråga barnet om vi skulle ändra någonting. Alltså, har du några tankar kring det för att det ska funka bättre på morgonen? Så att bjud in barnet också till en lösning, för de börjar bli så pass gamla att de klarar det. Liksom. De kan vara med på en lösning. Och då är det mer förankrat sen när man sen ska börja liksom sätta det i verket. Men där är det ju jätteviktigt att liksom öva sig i konsten att lyssna och inte liksom rätta och korrigera sitt barn när det pratar. För det är ju någonting som vi alla gör, liksom, tänker jag, lite till mans när man pratar med andra. Att man börjar tänka på vad man själv vill säga och lite vad man själv tycker om det som just har sagt. Och där behöver man liksom hålla tillbaka. Och istället, liksom, håll tillbaka den impulsen. Skriv ner det någonstans eller lägg det en mental notering om att liksom fråga den frågan sen. Och istället liksom, kolla av att du har förstått hur barnet menar och be barnet att utveckla ännu mer om du liksom... Om du vill att barnet ska fortsätta prata. Så det rekommenderar jag i det läget. Att liksom, låt barnet prata så mycket som möjligt. Du vet ändå vad du tycker och tänker. Så det behöver du inte säga till barnet i just det läget.
Nej. Precis, de bara öppnar upp för lyssnandet där. Liksom.
Mm.
Ja, jag tror mycket på det.
Och jag tänker, jag skulle koppla det till en grej som har varit väldigt viktig för mig. Och som vi har jobbat med alltså, sen hon var pytteliten. Och det är att lära sig prata om det som händer på insidan.
Mm.
Och liksom kunna förmedla att jag känner så här. Det här är ångest. Det här är ledsenhet. Det här är ilska. Att man lär dem på något vis förklara det som bubblar på insidan. För det, jag har upplevt att det har varit en otrolig styrka i kontakter med myndigheter och sjukvård och skolor och sånt där. Att hon kan förmedla sig själv.
Mm.
Att hon kan säga vad hon tycker och tänker. Hon kan också förklara det för mig. Att det här är det som händer nu. Jag orkar inte med folk. Jag vill bara vara ensam. Ja men fine. Var ensam då. Inga problem. Då vet jag.
Mm.
Då är du inte arg på någonting. Det är ingenting som är fel. Du har ett behov nu som du behöver uppfylla. Då är du ensam. Enkelt som fan.
Men har alla barn den förmågan? Även om man börjar väldigt tidigt liksom. Och prata om vad som händer på insidan och så. Nu är hon väldigt verbal liksom. Och kanske lätt till det.
Ja.
Vad gör man om de liksom man inte får ut någonting ur dem utan de sluter sig?
Ja, där har jag en som är likadan, som också sluter sig. Jag har en som är väldigt verbal och en som sluter sig. Jag vill inte riktigt hitta fram där i den som sluter sig, annat än att få
nästan... Tankar huvudet i väggen.
Ja, men pressa, alltså verkligen inte ge sig förrän hon förklarar vad det är som är fel.
Mm.
Och när de väl har gjort det så är det väldigt stark förstärkning. Tack för att du berättade liksom, nu vet jag, vad bra, då kan vi prata om det här. Och så att göra det konsekvent. Det är så jag tänkte i alla fall. Vad tänker du om det, Martin? Om man har ett barn som sluter sig.
Ja, men att det är väldigt olika. Och speciellt med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att det, en del av dem har mycket svårare med de här sakerna. Ja. Jag tänker att som du säger. Att man, liksom, man ska inte ge sig. Och man ska inte liksom stressa på i de situationerna. Utan det får ta tid. Sen tänker jag också på att man använder sig själv som exempel. Alltså man är själv en god modell.
Ja.
När det blir, ja men liksom, man kan liksom, lite som vi gör med väldigt små barn, att vi pratar om det vi tänker och känner och det vi vill och det som ska hända. Att man liksom kommenterar på det som händer inuti en själv. kan vara hjälpsamt för de här barnen, för de får en modell då att så här kan man prata, eller så här kan man liksom begripliggöra det som händer inuti en själv. Så att liksom att vara noga med att själv förklara och sätta ord på sina egna känslor och tankar och till exempel i efterföljden av en konflikt, att man kan liksom prata om det som hände och så här tänkte jag och så här kände jag då och, på någon slags lagom nivå. Det ska ju inte handla om det. Man får ju vara uppmärksam på hur barnet reagerar på det också. Men ofta så är det ändå, känns det bra, för de flesta barn så känns det ändå bra att när de har lugnat ner sig prata lite om man har bråkat.
Ja, det är väldigt det är så intressant liksom, om man vågar göra det intressant. Om man vågar dyka ner. Det är ju inte helt enkelt, för att det är ju, alltså, de här situationerna är ju omgivna av en väldigt, väldigt stor frustration liksom. Det är jobbiga situationer, det bara är så.
Ja, och sen tänker jag också, när man är väldigt trött så är det ju jobbigt att, alltså, man har inte förmågan att ta steget tillbaka och lugna sig själv liksom, utan man, det är så lätt att man dras med i den där konflikten. Så att återigen liksom en själv först.
Och det är ju så.
Och där har ju, jag vet inte om ni, jag kan droppa det namnet här, det är väl bra ifall vi har lyssnare som har barn med de här svårigheterna. Det finns ju en psykolog som heter Ross Green som har gjort ganska mycket litteratur och skrivit bra saker om den här gruppen. Han har ju ett väldigt, liksom, väldigt utpräglat tänk kring det här med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att man når längst om man ser på det som färdighetsbrister. Alltså att man når till en bättre bemötande, så att säga. Ett bättre förhållningssätt. Och han delar ju upp liksom situationer som inträffar, försöker han liksom påtalat, där kan man försöka dela upp det i tre olika delar. Där man frågar sig själv, den här situationen som händer nu, är det någon slags liv och död situation? Då kan man ju behöva agera, eller då behöver man ju agera på ett sätt och kanske köra över barnet och liksom på något sätt ta tag i barnet eller dra det undan från branten eller där det står eller allt det där. Eller så att det inte hoppar ut i gatan eller vad det är, hålla fast det och sådär. Men det är en liv och död situation. Sen så menar han på de flesta situationer är inte liv och död situation, och då kan man antingen välja att liksom släppa den där striden. Alltså liksom inte resignera, men ändå liksom gå inte in och ta en kamp kring något, utan försök få det att flyta vidare, eller liksom så här, låt den här situationen låt det få vara så då. Om barnet vill gå ut i gummistövlar och utan täckbyxor när det har snöat. Ja, men fine. Alltså, den striden tar jag inte idag. Det är inte en liv och död fråga. Jag tar med mig kläderna till skolan eller förskolan under armen. Så det är ju den andra positionen då, att liksom, ja, men låt barnet göra lite mer som det vill. Och liksom se det mer som att så här, över tid så kommer saker och ting. Det kommer få erfarenheter och bygga ut en mognad och liksom kunna förstå de här sakerna. Sen har vi då mitt emellanläget som handlar om att gå in i ett mode där du försöker att liksom hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter. Det vill säga, möt barnet där det är i en svår situation och försök liksom få barnet att göra saker på ett lite annat sätt. På ett skickligt sätt då, genom att liksom samtidigt bekräfta känslorna, men också liksom ge barnet någon slags stöd i att använda bättre strategier. Men där är han väldigt noga med att det där tar mycket energi både från förälder och barn, så att där ska du vara väldigt försiktig med hur ofta du gör det där. Hur ofta du liksom du försöker träna eller öva upp färdigheter hos barnet.
Så att, det kan bli för mycket liksom, så huvudet blir för trött och därmed också accelererar de andra problemen liksom.
Exakt, och då behöver man ju gå tillbaka till C då, alltså till den tredje varianten där man så att säga bara släpper konflikter eller släpper friktionen och försöker få situationen att fungera.
Just det. Är det någon bok?
Ja, alltså själva metoden heter kollaborativ problemlösning. Och det heter lite olika hans böcker, men det heter bland annat Explosiva barn.
Den har jag faktiskt.
Men han har gjort andra också, och det här är också någon som man ofta känner till i skolans värld, så det här kan vara ett sätt att också utveckla att läsa på lite om det här kan vara ett sätt att liksom hitta ett språk som man kan använda tillsammans med lärarna då. Som skapar någon slags teamkänsla liksom, eller samförstånd. Så det,
Det är fantastiskt bra. Mm. Men jag tänker så här, om vi ska runda av det här avsnittet och försöka dra ihop säcken och sammanfatta det vi har pratat om i alla fall.
Ja.
Så rutiner och struktur är väldigt, väldigt viktigt för de här barnen. Och ju mer sånt vi har, ju bättre kommer de må, sannolikt.
Absolut.
Jag tänker också att det är viktigt att påpeka det, att de här barnen kommer må bra utav de här grejerna även på helgerna. Det är någonting jag springer på väldigt ofta. Att vi kör High Chaparral på fredag kväll, hela lördagen och söndag. Mm. Och sen så ska allting fungera helt automatiskt på söndag kväll. Det gör det alltså inte. Utan det är mycket, mycket smartare, enligt min uppfattning, att ha samma rutin hela veckan.
Mm.
Är det jobbigt för föräldern att göra det, så får man jobba på sin acceptans att det här är det bästa för hushållet. Det här är det bästa för energin för alla.
Mm.
Och gå och lägga sig i tid. Gå upp i tid. Äta på speciella tider. Göra sina vanliga saker liksom. Och sen kan man ha mer flexibelt emellan där. Och även då planera in helgerna så att vi vet att vi ska ut dit. Vi ska träffa den personen. Så att allting är färdigt och klart liksom. För att ju mindre friktion vi har de här vardagarna, ju enklare kommer det här att bli. Ju lättare kommer det bli att ha energi till när det verkligen smäller.
Absolut. Och där kan jag bara göra en tillägg där när det gäller planering. Och det är ju att använda planering som ett sätt att liksom, hur ska jag säga, som ett stöd snarare än ett tvång. Ja. Alltså har du planerat någonting och sen så vaknar barnet med feber, nej, men alltså vaknar på fel sida om vi säger så då.
Ja.
Då kan man ju behöva göra ändringar i planeringen. Men, men det är ju ingen belastning att ha planen i sig. Så att använd inte som ett tvång, så är det inte heller en belastning när det inte går att genomföra det som tänkt. Liksom. Så det är väl en jättebra sak. Och jag också vid sidan av helger. Tänk även på lov. Det är jätteklassiskt. Sommarlov eller föräldrarnas semester.
Jaha, du menar helvetet?
Ja, just det.
Ja, det är hemskt alltså.
Ja.
Det är alltså... Både för egen del kan jag säga, men även klienter som kommer hit liksom inför de här loven och behöver ha, alltså de behöver ha war strategy, alltså de ska överleva i typ 10 veckor nu. Hur fan ska jag göra detta liksom? Jag är utmattad innan den här situationen.
Ja, och det smyger sig ju ofta in någon slags, liksom, någon slags tanke om att den här semestern så kommer vi kunna liksom slappna av och bara liksom ta det lugnt, ligga i hängmattan. Och, och det är ju livsfarligt att, liksom bara, att bara gå på det rakt av. Utan att det finns säkert möjlighet att göra det, men sannolikheten ökar ju väldigt mycket om man gör som du säger. Att man liksom tänker igenom lite hur dagarna ska se ut, sätter upp lite rutiner och planer liksom.
Då
kommer man kunna ligga lite i hängmattan.
Ja, och det är så det behöver vara liksom. Det här är den verkligheten som råder. Så är det. Och det kan ju också vara väldigt svårt om det gick att ligga i hängmattan liksom, när barnen var små. Och de kunde aktivera sig, så helt plötsligt gör det inte det. Det finns en väldigt stark acceptans att jobba med här. Liksom, och titta på den verkligheten som finns här nu. Och göra det bästa som man kan utav den här situationen. Och på sikt också få en annorlunda situation som man hellre vill ha liksom. Men det är alltså det absolut smartaste och landa den insikten att vi behöver ha en ganska strukturerad vardag, för då mår alla bäst.
Men om man själv då har ganska svårt att planera själv var...
check på den.
Ja,
det är jättejobbigt. Det är skitjobbigt, för jag känner mig lite trängd när jag behöver planera. Jag känner mig lite, alltså min vardag på Caladius består ju av bokade tider i princip. Och det behöver jag vila ifrån. Jag behöver göra lite grann som jag känner för och vill så. Men jag får liksom hitta en väg och lyckas med det fastän det inte funkar.
Acceptans jobbar du lite med där.
Massor, försöka hitta andra vägar så jag får det jag behöver ändå. Eller då ta dagar där jag gör vad jag vill. Eller har en dag liksom lördag. Är det här, nu ska vi göra absolut ingenting och så får vi se vad som händer. Så att hon vet om det också.
Planera in skrotartid.
Liksom. Ja, men exakt. Det betyder inte att jag måste avstå det. Det betyder att jag måste ha en tanke innan. För jag kan inte bara ta den. Jag kan inte bara packa ihop hela gänget och åka iväg ut i skogen random. Utan det här behöver vi snacka om innan. Liksom.
Ja.
Nu har min äldsta har blivit väldigt mycket bättre på det. Så det är... Under åren så har jag haft teorin om att jag ska inte ta bort det helt och hållet. För att det är så livet kommer se ut för henne också. Att skit ändrar sig liksom. Mm. Det finns en spontanitet i våra vardagar, i våra liv. Och på något vis så har jag velat träna henne på det. Så det har blivit bättre. Men det har tagit lång tid.
Mm.
Och jag är inte säker på att det var det mest effektiva. Men det är så vi har gjort i alla fall. Och därmed så fungerar det helt okej. Samtidigt så nu är hon så pass gammal. Nej. Vi ska inte åka någonstans idag. Var hemma då.
Mm.
Det är ingen fara. Vi åker iväg. Mm. Vill du följa med så är du jättevälkommen. Liksom. Så jag tror att dagens ledord blir struktur.
Mm.
Så.
Planering.
Planering och struktur och våga ta hand om sig själv i detta. För någon ska ju kunna planera detta. Någon ska ju vara försvarsadvokaterna för barnen.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt dålig stämning på rättegången om försvarsadvokaten är trött och sover.
Mm.
Då måste vi ju någonstans börja där, tänker jag. Vad tror du, Martin? Har du någonting du skulle vilja pitcha sista?
Nej, men jag tycker det lät som en jättebra... Jag vill bara understryka det du säger. Att försök ta hand om dig själv och jämför dig inte så mycket med andra. Nej. Utan det hjälper inte.
Nej, verkligen. Man kan bara titta på sitt eget. Liksom.
Titta på sitt eget och försök uppmärksamma det som man ändå gör som blir bra. Och när man har bra stunder. Och, ja, det är lätt att glömma bort det. Ja. När det är mycket, när man får kämpa mycket. Men det är...
Verkligen. Mm. Det är helt... Ja. Det, och det ska ju sägas så att det... Alltså jag har dagar som är helt förskräckliga. Alltså.
Mm.
Jag kommer hit rätt på morgonen och så är jag helt trasig. Jag har bråkat liksom i 45 minuter med två personer.
Mm.
Och så ska man på med fem klienter som har situationer som är 15 gånger värre än min. Så det är tufft alltså.
Mm.
Det är så. Det är tufft. Så man måste verkligen se till att huvudet är med och ta hand om sig själv. Och då är det ju liksom... nästan krigsstrategier liksom. Hur ska jag äta, hur ska jag sova, hur ska jag träna, hur ska jag göra för att min maskin ska fungera som absolut bäst hela tiden nu, när situationen är så här. Och för min egen personliga del så är det när det är konflikter, personliga konflikter i ett jobb tycker jag. När hon har blivit utsatt i skolan eller utsatt andra i skolan eller alltså de här stora konflikter liksom, som innebär väldigt mycket arbete, väldigt mycket process eller att det är situationer hemma som är jobbiga. Då det konsumerar väldigt mycket av mig. Då måste jag ju gå upp i war mode liksom.
Det är ju just där när man blir känslomässigt engagerad själv i det liksom.
Ja, jättejobbigt tycker jag. Och då är det ju bara, då måste du växla upp.
Mm.
Hur kan jag göra för att skapa mest energi? Och hur kan jag göra för att bibehålla all energin så att det räcker till skiten som det är? För det kommer att gå över. Och så fokusera på det liksom en vecka eller två. Och så situationen ebbat ut och så kommer man ut hyfsat hel på andra sidan. Och så får man bara tycka, vad är det jag gjort här? Okay, vad var bra, vad var dåligt? Vad kunde jag stoppa, vad kunde jag inte stoppa? Vad är det hon behöver höra nu som vi behöver rätta till för att det ska inte bli samma skit nästa gång? Så väldigt komplicerat.
Mm. Ja, då ska man ju ha förmågan att kunna göra det också.
Väldigt så. Och det har ju tagit lång tid, kan jag säga. Det är därför vi kände att vi ville ge lyssnarna det här avsnittet för att kanske kan det ta något kortare tid än vad det gjort för mig. Det har varit kanon faktiskt.
Eller så kan det vara värt det, även om det tar lång tid.
Så kan det vara. Så kan det absolut vara.
Mm.
Men då ska vi göra så att vi avrundar idag. Vi tackar Martin jättemycket för att du kom igen.
Mm.
Jo, tack så mycket för att jag fick vara med.
Vi hör av oss snart igen. Och plockar in det som gäst. Nästa vecka ska vi prata om sömn.
Ja.
Med en sömnforskare.
Det ska bli intressant.
Ja, faktiskt. Du sa ju det Martin. Att just att minskad sömn verkar vara en ganska stor faktor i dagens samhälle. Som man inte riktigt pratar så mycket om.
Man ser att vi sover lite mindre och mindre i alla fall. Jämfört med när man går tillbaka i tiden. Ni får väl fråga.
Ja, ska jag ta just den frågan faktiskt och kolla hur fan. Hur ser det ut egentligen liksom? Och vad har vi för behov och hur ser hjärnan ut? Och varför, en sak jag ska fråga, det är varför kan vi vara utmattade och fortfarande ha sömnproblem? Den tycker jag är jätteintressant. Vi kan vara pangtrötta i huvudet men vi kan inte sova.
Ja, du menar så.
Ja. Mm. Så den ska vi kolla. Ja. Men Martin, jättestort tack för att du kom. KBT-struktur hittar man dig på om man vill komma i kontakt med dig. Och kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss.
Mm.
Med Jofia och Jonathan.
Mm.
Så tackar vi oerhört mycket för att ni lyssnade. Och dela gärna podden vidare till folk som ni känner behöver höra detta. Och gör en reach out till oss på sociala medier eller sådär. Så kanske vi kan svara på lite frågor och så också.
Känner du någon med barn så...
Ja, så har de det. Jättebra, men då säger vi så. Stort tack från Sävedalen.
Tack.
Ha det gött.
Hej.
Hej.
Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.